Hej, det här är Messiah Markolin och du lyssnar på Alex Room Service.
Hej lilla Ebba Pebba Smulan och välkomna till Alex Room Service som är lite hög på adrenalin fortfarande efter de två avslutande giggen på 1974-turnén. Tänk så skoj vi hade. Nog för att jag saknade ett par personer. Jag vet att Moa-Lisa var sjuk i Göteborg. Hon kunde inte komma. Och sen hade vi... jag gjorde en liten film till en Micke Hausenpfefferstormbrung eller något sånt hette han i efternamn. Som också var sjuk. Och det, hälsan går ju före allt, så är det. Men inte så mycket mer. Men vi hade roligt, vi som var där, allihopa i Göteborg och allihopa i Stockholm. Det var otroligt roliga dagar att få vara med om för min del. Och förhoppningsvis för er del också, fast då på ett annat sätt såklart. Jag fick en actionfigur av min vän Robban i Stockholm. En 3D-printad Alex med en Doris nere vid fötterna, alltså min katt som gick bort för några år sedan. Det var den finaste present jag har fått i hela mitt liv och den står nu i hyllan bredvid Pennywise-figuren. Alltså Tim Curry Pennywise, då inte. Ingen skarskal här i detta hemmet. Det är den märkligaste och den finaste present jag någonsin har fått. Så tack så mycket Robban, det jobbet du har lagt ner på den är ju orimligt, är väl ett bra ord i sammanhanget. Jag har lite böcker kvar från turnén. Jag har ju haft med böckerna på alla gig utom Göteborg. Där hade Carl böcker för han bor i Göteborg och då slapp jag släpa. Så det finns faktiskt lite några böcker kvar och vi har ju också sänkt priset såklart. Eftersom Ginza har sänkt så måste vi hänga med där. Men om det är någon som saknar Time Traveler så finns det en liten låda kvar i skåpet här som kan ut och resa 200 spänn inklusive frakt. Så att bara dra ett mejl eller ett mess eller hör av er på något sätt. Faxnumret kommer i slutet av programmet. Så om ni saknar boken. Jag har faktiskt några planscher kvar också. Så om man nu saknar en bok och en Peter Criss-affisch så finns de för 200 spänn här inklusive frakt. Då, så att, det är 200 och that's it. Så hör av er om ni behöver en. Så kan vi lösa det. Det kom fram en kille i Stockholm. Jag är jätteledsen, jag minns inte vad du heter. Och det ber jag om ursäkt för. Det var nu en kille med långt hår som frågar om nästa poddavsnitt. Vi stod och pratade ganska länge och så frågade han om nästa poddavsnitt. Och så gav jag honom en hint. För jag tänkte först, jag vill inte säga någonting. För jag visste exakt vad det skulle handla om. För jag var nästan färdig med det i huvudet. Och så gav jag honom en hint. Och så tog han det. Och då blev jag lite, vad fan. Det var en för bra hint. Jag gav honom ordet laser. Då såg han lite finurlig ut och sa, ja, då kommer jag att tänka på någonting med Hot in the Shade. Och jag bara, men vad fan, du skulle inte ta det skulle vara en svår ledtråd. För tydligen en alldeles för lätt ledtråd. Bra jobbat, jag vet inte om du märkte så att du tog det. Men jag blinkade lite med ena ögat och så sa jag, eller någonting. Och tänkte, helvete, han tog det. Nu är det ju inte stora hemligheter, det är inte det. Men det är roligt att vara lite mystisk ibland. Det är lite som den, för er som var med i Fantomenklubben när man var liten så hade man ju en sån här ring, en dödskallering. Och sen så fanns det ett skiffer i vissa nummer av Fantomen. Det var de bästa numren, det var när det fanns ett skiffer som man skulle lösa. Att här står ett hemligt meddelande, du måste kunna lösa det. Och då hade man, om man var medlem i klubben, en skiffernyckel då att den här symbolen betyder F och den här symbolen betyder K. Och så lyckades man alltid lösa det för det var ju pissenkelt, det gick även utan skiffernyckel. Och så när man hade löst det så var det bara grattis, du har löst skiffret eller lösenordet är bananhäst. Och så skulle man skicka in det och kunde vinna en plansch. Mycket, mycket, mycket simpelt och mycket kul. Och ja, det är kul när det är mystiskt. Fantomen förresten, det var många år sedan jag läste Fantomen. Och det kommer inte att bli idag heller, känner jag. Spontant, men det vet man aldrig. Dagarna kommer och dagarna går. Plötsligt sitter man där och hade inte alls tänkt sig att någonting skulle bli som det blev. Turnén är slut och det har precis varit premiär i mitt huvud för en annan turné. Den 4 maj så var det turnépremiär 1990 i Lubbock, Texas för Hot in the Shade-turné. Och då är det så här, nu ska vi sätta oss till rätta och fan vad det är ljust. Jag ska bara rulla ner lite. Och den som retar sig på kråkorna, ni får överleva att de låter, för jag måste ha fönstret öppet idag. Det är väldigt varmt i studion, eller i rummet, eller vad vi nu vill kalla det för. Jo, så här är det. Det vi ska prata om idag, det är Kiss Hot in the Shade-turné och framförallt dokumentären som aldrig blev av. För cirka gurka 15 år sedan, kanske 20, så dök det upp en trippel-DVD med 240-250 minuter ifrån Hot in the Shade som var filmat för bandet. Det märkte man, det var någon person som har gått runt med en kamera och filmat när de repar på den nya scenen och soundcheckar och har lite möte i dressing room och så vidare. Ganska bra kvalitet, jävligt märkliga grejer. Där är en Rise to It-version på scenen där de bränner bomber och lite sånt. Och man bara, vad är det här för något och så. Inga djupare analyser gjordes, mer än att det var coola grejer. Och jag tittade på det, och framförallt så tittade jag på musiken, alltså när de spelade. Jag tittade aldrig särskilt noga på de långa, långa sekvenserna i backstageområdet eller dressing room och så vidare. Så skriver vi då 2020, för ett par år sedan, när en hårddisk läckte ut och så vidare. På den hårddisken, med en massa osett Kiss-material, så fanns då det här materialet i masterkvalitet, absolut pristine bildkvalitet, och dubbelt så långt. Helt plötsligt nu sitter vi då med, för man, det är då klipp från flera dagar i Lubbock när de repar och när de har turnépremiär, och även klipp från soundcheck i Dallas dagen efter Lubbock, och sen är det inte mer på den här tidigare utläckta varianten. Det vi lär oss från de här, det som finns på den här hårddisken, är att det är mer material än vi trodde, och att den här killen som har gått runt och filmat, han filmar med band som är 20 minuter långa. Varje band kallas för Reel. Det är rimligt, Reel 1 till och med framåt. Och nu fastnar jag i tanken igen. Varje band kallas för Reel. Och vi har totalt sett, har vi Reel 1 till 14 och Reel 19 och 20. Plus tre andra filmer som jag strax ska prata om här. Och nu har jag då, i egenskap av intresserad och eftersom jag vill göra ett så grundligt arbete som möjligt, nu har jag gått igenom varje sekund på de här timmarna. Det är alltså strax under 8 timmar material. 7 timmar, vad sa jag, 6:50 plus 50 minuter till, det är 7:40. Så 7 timmar och 40 minuter material har jag gått igenom nu. Och då har jag faktiskt fokuserat på Det där det pratas. Eftersom musiken har jag sett delvis sen innan, men det är inte allt. Men det jag också har gjort är att jag har suttit med en textfil för varje reel och skrivit upp intressanta grejer som händer, eller något som är längre eller något som är annorlunda mot förra utgåvan och så vidare. Så att det vi ska prata om idag är 7 timmar och 40 minuter. Någon person går runt med videokamera. Jag har inte lyckats lista ut vem det är. Det är inte Tommy Thayer. De säger Brian eller Gary eller något sånt ett par gånger. Det kan vara kameramannen de syftar på. Och alla är ju medvetna om det. Gene Simmons säger flera gånger för andra frågor. Varför går han runt med filmkamera? It's for Kiss Exposed 2. Tanken var, vi ska göra en turnédokumentär om Hot in the Shade. Och då ska det finnas sånt här material. Nu kom det aldrig någon Kiss Exposed 2. Men de använde konceptet på den som heter Second Coming inför Reunion. För det var det Tommy Thayer som gick runt med videokamera. Från det att de träffades och började sminka sig igen och repa och så vidare. Till att det blev en turné av det. Så de gjorde ju exakt denna grejen, fast med reunion-turnén istället. Det vi får är unika inblickar på en väldigt sorglig turnéstart. Vi ska prata om det snart. Roliga grejer. Två skitspännande scengrejer som jag inte visste om / inte hade bild på. Och ja, roligt på det stora hela, men också Ja, det kom lite väl nära på ett par ställen och det ska vi prata om. Så, no time like the present, except for the past. I used to love the past. Så vi kastar oss in i den första delen, som faktiskt inte är såna här reels, utan snubben med kamera börjar sitt jobb den 25 april på Country Club i Reseda i Kalifornien. Och det han gör där är att han intervjuar bandet, eller rättare sagt inte han, någon intervjuar bandet. Det är mycket, det ska vi också tänka på. Det är aldrig han som intervjuar. Det är alltid någon annan, det är tidningar och det är andra tv-kanaler. Men han kan ibland stå bredvid och filma, till exempel när MTV gör en intervju och så vidare. Så om jag säger att han någon gång så är det fel, ett syftningsfel. Han bara dokumenterar att det blir gjort. Men jag ska försöka bli duktigare på det. Men vi är på Country Club i Reseda. Det är den 25 april. Och det är det andra av de två klubbgiggen de gör. Vi hade lite från detta innan. Vi hade soundchecket sen innan på den här tidigare utgåvan. Och en snutt av backstage-intervjun. Det vi får nu är en komplett intervju med en person från någon radio. Nej, tv-kanal är det väl. Eller ja, jo. Nej, det som, de ser inte ut att bli filmade. Det är Paul och Gene backstage i alla fall. De ser inte ut att bli filmade och utan sitter väldigt avslappnat och så vidare. Och sen gör de en liten promo för något som heter The TJ Martell Foundation. Jag har inte googlat vad det är, men det är någonting de brinner för detta gör de en gång senare också när, på den stora scenen. Så alla ni som vill veta, vad det, alltså det är någon form av välgörenhet såklart och de har skänkt lite pengar eller inblandade i det. Så The TJ Martell Foundation gör de en reklam för. Det här gör de på den första filmsnutten ifrån Reseda. Och det, vi ska prata om Reseda också. Första klubbgiget är på Asbury, nej, vad heter den? The Stone Pony i Asbury Park den 14 april. Där spelar de 65-70 minuter. Finns en tvåkameramix ute. Reseda, där spelar de ett fullt set på 110 minuter. Det är den coolaste setlist som de har haft. Eller ja, en av de coolaste de någonsin har haft. För det är ju verkligen det första Hot in the Shade-setet med I Stole Your Love och så vidare i någon ordning. Men de kör även Betrayed, Hell or High Water som dök upp här som en häst i grismarängen. Och på det hela taget Kiss på en klubbgig där, vad är det jag skulle säga här, jag har skrivit att soundchecket är roligt för ljudkillen bara, det är så högt. Och Gene bara, ja men vad gör man annars här inne och sånt där. Ja, det är ju musik, men det brukar inte vara så här högt. Det är väldigt kärt och väldigt roligt. Reseda, som sagt, det finns ett ljudupptagning från Reseda som är jäkligt häftig och det är hela kompletta gigget. Men det finns ingen film från gigget. Däremot har vi då soundchecken. Och nu har vi den, i bilden är absolut perfekt kvalitet, men han står på scenen och filmar, vilket gör att ljudet är distat. Men det gör ingenting, för vi får titta på Betrayed, vi får titta på Hide Your Heart, Come On and Love Me, Heavens on Fire, Rise to It. Det är det som är snuttar av det, det är inte hela låtar, men det är tillräckligt mycket för att man ska tycka att det är fan att de inte körde Betrayed sen. Den är alltså med i låtsättet här 25 april, och vad blir det? 10 dagar senare på turnépremiären är den borta. Det är jävligt synd. Även Little Caesar spelas väl, och Hell or High Water där såklart. Och Little Caesar är ju med fram till dagen innan turnépremiären. De repar den alltså den 3 maj. Och sen är den borta. Det, ja, vi ska prata om det när vi kommer dit. Men vi har då som sagt lite soundcheck här. Och sen så är de ute och filmar när fansen står utanför och skriker och går in i klubben och lite så. Men sen får vi en grej som var bortklippt från den tidigare utgåvan. Helt plötsligt får vi Kiss backstage när de är på väg ut på scenen och någon liten minut av I Stole Your Love från gigget. Det har aldrig synts till någon rörlig bild från själva konserten innan. Nu står han ute i stage right och filmar lite. Så det var lite fräckt. En liten bonus. Dagen efter går så, eller är det dagen, eller är det samma dag? Lite oklart om det är samma dag eller dagen efter, så är de i alla fall inbjudna till Pirate Radio. Det är en radiokanal i Los Angeles där även Peter Criss blir intervjuad 92 och lite sånt. 91 också för den delen. En rockradiostation som gillar Kiss och deras medlemmar och så vidare. Så Paul och Gene är inbjudna dit och de pratar i radio. Och så står han och filmar då i radiolokalen då, filmar. Och det, det här händer inte så himla mycket. Det ringer in folk. Kan jag få backstage pass? Det är de samma standardfrågor och så vidare. Så det är ingenting uppseendeväckande alls. Men de är väldigt trevliga och glada och verkar ha varit lite så. Nu åker vi till Texas och har turnépremiär. Ja, nej, men så är det. Pirate Radio-giggen är ju samma dag som Reseda. För de folk vill ha biljetter och de vill ha backstage pass till Reseda. Så är det. Så det måste ju vara på förmiddagen då. Och sen så ska de åka till Texas och ha turnépremiär på den nya gigantiska scenshowen. Oj, 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 vi är störst, bäst och vackrast. Ja. You know the drill, vi har hört den för. Och därmed 16 minuter när de står och blir intervjuade i radio. Och sen när de gör lite radioreklam, sådana här. You're listening to Pirate Radio. Efter detta, då är vi färdiga med Reseda. Och vi sätter oss på bussen och vi åker till Texas. Och reel nummer 1. Lubbock Municipal Auditorium 19.05.02 är dagen då de anländer. Då har de inte sett scenen tidigare. Scenen är ju byggd och så vidare. Men de har repat i de här SIR och så vidare. Men de har inte sett själva scenen. Så att vi får följa när de går av bussen och de går in. Det är mycket Gene. Det är fokus på Gene. För Gene är den som är kvar på arenan hela tiden. Han åker aldrig till hotellet och så vidare. Utan han hänger där. Men Gene och Paul kommer och går in i arenan. Ställer sig och tittar på scenen. Och så får de förklarat för sig hur det fungerar och så vidare. Och de tycker det är trevligt. Tycker det är intressant. Har lite synpunkter och så. Men de har inte börjat lira där ännu. Så första reelen är verkligen, jag har skrivit upp arriving, looking at the stage och backstage. Det är väldigt mycket backstage. Mycket av det är också väldigt långsamt för att det händer ingenting. Men på denna första reelen som då är strax över 20 minuter lång så får vi även, de blir intervjuade, Paul och Gene, för tv. Någon lokal tv-kanal kanske eller någon annan tv-kanal, men de blir intervjuade backstage. Och då sitter de där och berättar sina floskler igen och den här killen står och filmar bredvid. Så det är de första 20 minuterna. Men vi har väldigt många sådana kvar. Reel nummer 2. Nu blir det lite roligare. Nu så får vi följa ljudteknikerna i några minuter. Och han går verkligen, han har all access ända in i bandets eget dressing room. Och det är det ju ingen som har access till. Men där avvaktar han ibland för att de ber honom avvakta. Och det, vi kommer till det också. Men detta är den 2 maj. Vi följer ljudteknikerna som kopplar in. Vi följer, det är en fotoshoot på scenen. Varje enskild medlem står vid stage left. Och posar lite. Först är det Bruce. Sen är det Eric. Sen är det Paul. Så står de där. Och Bruce står med sin gitarr och ser ut som Bruce. Eric står med ett par trumpinnar och solbriller. Och Paul står utan gitarr och ser sexig och parlig ut. Ganska roligt faktiskt. Och så pratar de. Det är ett par korta intervjuer med någon ljudtekniker och Genes bastekniker och så vidare. Men de pratar med pratar invärtes att vi ska testa en låt men vi testar den sent. Så tekniskt sett är det den 3 maj men det ligger ändå på detta, denna tejpen här. De vill testa scenen nu och det de gör är att de går upp och testar Rise to It som en soundcheck och så vill de se lite effekter och sådär. Så att det är därför, och det har vi inte vetat innan, men det är därför vi har en Rise to It med en massa bomber och sånt i. För de vill veta hur ser bomberna ut, hur ser pyron ut och så vidare. Så de kör introt på Leon, när de, det här med klassiska musikintrot som Paul skrev med Phil Ashley, keyboardisten. Som jag tycker låter lite som musiken i Döden på Nilen från 1978 med Peter Ustinov. Och sen så kör de Rise to It och så bränner de av en massa bomber i den helt sådär oförhappandes. Vi har ju aldrig vetat varför de gör det, men nu vet vi att det är första gången de står på scen och de testar lite, vill veta hur det ser ut och låter och funkar och så vidare. Och detta fortsätter. Han får ett litet ljudproblem med sin film, så när de har kört låten så står de backstage och pratar, men då är det inte så mycket ljud. Det sprakar mest via mikrofonen. Så vi hoppar raskt över till den 3 maj senare på dagen, för efter detta så åker de väl till hotellet och sover lite. Men sen är det ju dags att repa på den nya scenen, och då är det den 3 maj och vi kör det kamma på natten också. Det vet jag faktiskt inte. Kör de introt och I Stole Your Love fram tills att reel nummer 2 tar slut. Så de är ju sena på det. Det är inte många dagar de har i Lubbock för att värma upp den nya scenen. Och det kommer ju att bli lite problem med det också. Jo, för på reel 3 nu så går vi in och fortsätter repetitionen. Och nu kommer ju såna här grejer som inte har funnits ute innan. För nu helt plötsligt står killen som filmar och filmar Gary Corbett när han spelar keyboard i Hide Your Heart och sjunger. Så att vi har ju väldigt få foto och film på när Gary Corbett spelar. Det är väl egentligen bara Schweinfurt 88 och kanske... Nej, det är nog fan bara där han syns alltså. Men nu syns han. Han står vid sidan av och filmaren står bredvid honom när han spelar och sjunger. Så det är väldigt roligt. Han är med ganska mycket i backstage och sånt också. Han är verkligen polare med dem och de har ganska roligt. Men det känns lite som att han är där på nåder. Det har ju varit bråkigt under Crazy Nights-turnén och han har fått lämna 2 gånger och så vidare. Men vi får lite soundcheck till eller rehearsal. Det är Hide Your Heart, Lick It Up och Forever. Och sen så är det en tv-kanal som vill göra någon snabb intervju. Först med Gene, sen med Paul. Och sen så har vi Carol Watkinson från Kiss Crazy. Hon har fri lejd också att hänga med dem. Så hon börjar med att göra en liten grej med Gene. Han håller upp Kiss Crazy-fanzinet och sådär. Oh, they even do advertise the bootlegs, säger han. Och så säger hon, oj, har vi bootlegs i vår tidning? Det visste vi inte om. Men Gene skiter ju lite i det, men han gillar att påpeka det. Och hon vågar inte stöta sig med honom, men bootleg, det var ju enda outleten till bootlegs vi hade på 80-talet och 90-talet. Det var ju fanclub-tidningarna. Men de är väldigt glada för henne och hon får vara med. Hon kommer vara med lite senare också. Sen går de upp på scenen igen. Då ska det tas lite bilder. Så de har lite live-pressbilder till ja, turnéprogram och så vidare. För där är väl inget turnéprogram de första dagarna i så här. Det brukar inte vara det i alla fall. Det vet alla ni som samlar på turnéprogram hur det fungerade med detta. Men, så de går upp på scenen och så fortsätter de, spelar de lite, de jammar lite. Men sen är det God of Thunder för de vill se hur det ser ut när han öppnar munnen och det pratar, Leon. Och lite Love Gun. Och sen hoppar vi tillbaka till backstage och så. Det är lite catering och road crew där. Och det är alltid lite tråkigt när han står och filmar. För han filmar ganska mycket när random roadie-kille står och äter korv. Hade roadie-killen sagt någonting eller så hade man pratat om något så hade det ju varit lite intressant om man fått veta något. Men lite väl mycket sån här dödtid är det. Och Reel 3 blir Reel 4. Vi går in i dressing room. Där sitter Eric och Bruce och hela bandet och käkar. Och det här klagar de väldigt ofta på. Vad fan filmar du när vi äter för oss? This is Eric eating his chicken. This is Eric getting his potato. De tycker det är lite glöttigt och sådär. Men det är ju också, de spelar ju lite för kameran. För det är de som har bett honom filma. Han filmar ju inte på eget bevåg. De har sagt filma allt. Och det gör han. Och när han gör det så får han själv. Taskigt kan man ju tycka. Sen är det lite backstage-bilder. Och lite så. Lite teknikerbilder. De är ute och rotar lite med ljudtekniker och trumtekniker och så vidare. Och sen kommer en av de absolut fetaste grejerna som jag har sett, som jag inte visste existerade. Det kommer några sekunder efter att de har gjort ett trumtest. Det sitter en trumtekniker och bara slår lite på trummorna. Sen klipper de över till att de testar att göra loggan, Kiss-loggan, med laser. För en sak som varken du eller jag... eller antagligen inte du och framförallt inte jag visste det är att den här stora blinkande loggan den är inte färdig än. Det kommer jag strax att få veta. Den ska jag ha premiär dagen efter den 4 maj men den är inte klar. Så de testar att göra loggan i laser några sekunder och det är alltså det jag har tagit en screenshot av som är bilden till poddavsnittet. För det är ju det blir ju den riktiga loggan, det är ju en 70-talslogga liksom. Skitsnygg i laser. Så jävla synd att de inte hade det istället för den fula blinkande. Fast jag fattar väl det på ett sätt. Det är ju roligare med tekniska grejer än laser och så. Men jag visste inte att de testade att köra en laserlogga. Och nu har ni en bild på den som ni kan titta på. Och visa för farmor när hon vill se. De går ut på scenen för att få göra en riktig rehearsal nu. Där är faktiskt lite publik på ena sidan. Gissar att det är... Man kunde ju vinna i en tävling och få gå in och säga en Kiss soundcheck eller något sånt. Och då får de nästan minst en halv spelning. För de får intro, I Stole Your Love, Juice, Heavens on Fire, Rise to It, Fits Like a Glove, Crazy Nights, Strutter, Calling Dr. Love, Hide Your Heart, Black Diamond, Shout It Out Loud, Forever. Sen får vi inte mer. Och det är det som är så jävla synd, för hade han filmat hela detta, nu är vi på Reel 5 också, då hade vi kanske fått Little Caesar på video. Det har vi inte idag. Så, eller har vi det? Det kanske är med på den första klubbgiget. Men det spelar ingen roll, det hade vi fått det på scenen liksom. För här, den 3 maj, är den fortfarande med i setlisten. Men det är här också som den spelar sin sista ton. Efter soundchecket så kommer en av de sorgliga grejerna. Och det här är bara småsorglig, för vi visste om det. Men det är trist att få det på pränt ändå. Jag vet att det är många som tycker det är kul med groupies och Gene och hans beteende och så vidare. Men det har åldrats extremt dåligt och det gör sig jävligt illa på film. Han är verkligen en gubbsjuk, slemmig gubbe när det är kvinnor inblandade. Även här 1990 då, när han, då är han ju bara 41 år gammal, så beter han sig väldigt nedsättande. För det första drar han väldigt mycket vitsar och det är väldigt mycket homofobiskt och rasistiskt och så vidare. Och det må vara hänt. Men är det kvinnor inblandade i intervjusituationer och så vidare, framförallt yngre kvinnor, inte Carol Watkinson från Kiss Crazy till exempel, men är det kvinnor inblandade, så beter han sig verkligen väldigt, väldigt illa. Och här kommer en urtypen för en sån scen, när det står lite killar och en ung tjej backstage, och han går fram till henne och så tittar han på brösten och säger: "Hello, how are they doing? Oh, sorry, how are you doing?" Tittar han in i ögonen. Och så får han en att visa ena bröstet och ger sig ner och ska suga på det. Skriker, "Oh my god!" Och så ska han ner. Och sen så leder han in en i ett rum där vi inte får vara med på filmkamera. Det här har vi vetat om, men det är faktiskt trist att ha det på film. Jag hade hellre inte haft det, att det var en del av hans mörka persona som han har för sig själv. Det är trist att få det bekräftat. Och han övertalar fler tjejer under filmernas gång att visa brösten för honom och så vidare. Det är otroligt pubertalt och infantilt. Och han är 41 år gammal och de är runt 25-27 oftast liksom, ser man. Men sorgligt och fullständigt ointressant för mig då, som samlar på musik och tycker det är skithäftigt att de bränner bomber i Rise to It. Så nu har jag nämnt det, där är ett par sådana här tillfällen till, de kommer jag inte att nämna. Men den här filmen bara cementerar vilken slemgubbe Gene var, förhoppningsvis inte är. Och ja, hoppas jag aldrig behöver se just detta klippet i mitt liv igen. Vi hoppar till reel nummer 6 och vi är på showday. Nu står de i hallen, har de satt upp eldar. För Gene vill titta på eldarna. Vad är det för eldar ni ska köra i God of Thunder och Heavens on Fire och så vidare. Och så skäller han som fan. Det är de fjuttigaste jävla eldarna jag har sett. Kom igen nu. Fjutta på mer. Det här, det ser ut som, vad är det han säger, inte förbandseldar. Men han tycker verkligen det ser fjuttigt ut. Och de bara, ja, vi har en annan grej. Vi kan hälla på lite sånt här också. Ja, men gör det då. Jag vill ha mer eld. Jag vill ha större eldar. Och det är ganska kul. För det som tycker jag är roligt. Att mer effekter, större, det ska vara bombastiskt. Och det är ju kissigt nötgal. Sen sitter Gene i sitt dressing room. Det roliga är att han beter sig märkligt då mot kvinnor. Men de har ju en kvinnlig påklädare, en ganska ung tjej. Och han är snäll som fan mot henne. Och hon, och verkligen, hon är duktig som fan också. För hon hjälper honom att fixa hans scendräkter med sista sekunden förändringar och sådär. Och här får vi en ganska kär liten långsam story, eller att han sitter på en stol och hon klipper till en tröja som han vill ska se cool ut inför en fotoshoot. Och det här är inget konstigt alls, men det är väl också för att han vet att han måste jobba med henne och då kan man inte bete sig hur som helst kanske. Och sen går han ut och så gör han en intervju och sen kommer Paul till arenan. Han har varit hemma på hotellet och gjort någonting annat. Och han kommer för han vill, ska dels prata med MTV och dels vill han titta när Slaughter soundcheckar. Slaughter är ju på premiär, de ska göra sitt första gig. I alla fall första stora gig, men jag tror det är det första någonsin. De är ju förband till Kiss på denna turnén. Och deras första gig är Lubbock, för att det är där, det är det första giget på turnén. Så här får vi lite Slaughter soundcheck. Nu samlar jag ju på Slaughter också. Lite grann, jag tycker den första skivan med dem är bra och jag tycker den tiden är spännande. Så jag har allt känt material med Slaughter från just 1990-turnén. Jag behöver aldrig höra någonting från någon senare skiva. De var ju på Sweden Rock ett år och det var kul, för då fick jag i alla fall sett dem och hört några av låtarna live. Men det är sånt band som är så jävla märkligt. De har släppt många skivor men spelar ändå bara 60 minuter och spelar samma setlist varje kväll. Samma tråkiga sån här förutsägbara setlist. Men det var kul att bocka av det i listan, så har man sett halva Vinnie Vincent Invasion live. Men här är de liksom unga och pigga och så vidare. Det lustiga är bara att när de går ut på scenen sen då, det finns ju film då, 5-6 gig är filmade och ligger på min YouTube-kanal bland annat. När de går ut på scenen så har han ju sina sådana mjukisbyxor och sånt, Mark Slaughter. Kanske inte i Lubbock, där har han väl skinnjackan. Men han ser verkligen inte ut som en rockstjärna annars. Det är lite lustigt. Men det är kul. Slaughter är där och Paul är ute på scenen under deras soundcheck och kollar lite och sådär. Det tycker jag är lite fräckt. Jag vet till Real 7, nu är det nog MTV kommit och de vill de ska göra någon grej med Kiss, att de ska ha solglasögon på sig i en intervju. Så Paul är backstage och testar solglasögon och tjejen som är från MTV då, ja, och här är det några andra sorter, så kommer Bruce och testar lite solglasögon och sen säger tjejen, som har läst på men hon har läst fel, så säger hon, we're saving the other sunglasses for Gene and Peter. Det är så himla kärt. Hon vill så väl. Hon har verkligen så, ja men det är Gene, Paul and Bruce and Peter Chris. I'm saving the other ones for Gene and Peter. Ingen rättar henne. Det är väldigt sött. Sen får vi säga att Gene och Paul hänger lite med Slaughter backstage när de har soundcheckat. Står och snackar lite och ja, som man gör sådär. Om allt och ingenting. Och sen kommer nästa stora skithäftiga grej som jag höll på att pinka på mig av. Och det här är en bild jag har screenshotat och skickat med i det här brevet, nyhetsbrevet som jag skickar ut. Där många får veta att det kommit ett avsnitt. Gene står och snackar. Och så är, i Lubbock så är utlastningskajen är liksom en brant kaj som går uppåt. Och där står lite lådor, såna här techlådor på den. Och bredvid lådorna står Leons sunglasses. För Leon, Sphinxen, skulle ju ha solglasögon. Men det funkar ju inte, det ser ju för jävligt ut. Så där står ett par skitstora solglasögon lutade mot väggen. Ska lastas in i en bil och aldrig återkomma. Jag vet att jag en gång har sett ett foto, och det måste ju vara från Lubbock, för det är från en arena. Där de har solglasögonen på Leon. Jag vet till och med var det är taget uppifrån sidan och så vidare. Jag har aldrig hittat det fotot igen, det var jättemånga år sedan jag såg det. Men nu har jag en bättre bild, jag har Gene i bild med solglasögonen som Leon aldrig använde. Så då har jag tagit en screenshot på och skickat med i mejlet som jag har skickat ut. Jag hoppas ni tycker det är lite spännande. Och för er som inte fattar vad det var för bild jag skickade med, så har ni svaret här nu då. Sen blev det intervju. Paul intervjuas av Kiss Crazy Carol i Dressing Room. Och då går vi över till Reel 8. Och sen så fortsätter Paul bli intervjuad och han kollar på fotorna som togs dagen innan då på fotoshooten. Så tittar han på vilka som blev bra och vilka som blev dåliga. Sen går de upp på scenen för att bli intervjuade av Headbangers Ball. Det är Ricky Rackman som ska intervjua hela bandet och så vidare. Och så står de och skämtar väldigt mycket att Sphinxen, när man står så här nära, ser det ut. It looks like a big chimpanzee. It peels bananas during the show. De skrattar väldigt mycket åt det här. Och så gör de en TV-intervjun och fortsätter skämta lite internt i intervjun. Om att det ser ut, it doesn't look like a big chimpanzee when you're out in the audience, but it does from up here och bla bla bla. Ganska roligt. Sen ber MTV dem att göra lite, kan ni göra lite påor till videos vi kan ha, this is Gene Simmons, this is, och så säger de, Gene säger någon låt och sådär, och Paul bara tittar på Gene, here's my favorite song by Silent Rage. Och så är det ju Genes bolag då, Simmons Records, och det är väl Gene som har producerat skivan också, så där. Så lite interna skämt till. Ganska roligt och väldigt uppsluppet. Efter intervjun med MTV på scenen så går de ner, både Paul och Gene, på golvet, för där står ett japanskt tv-bolag och vill göra en intervju. Och helt plötsligt, det är så jävla uppenbart att där tar de på sig en helt annan mask. För MTV så spexar de och är lite crazy, lite tramsiga och flamsiga. När japansk tv kommer så är de glada men professionella. De sitter på, det är några märkliga cementkokonger i mitten av arenan. Och så sitter de på de här och blir intervjuade och filmade av japansk tv och är väldigt professionella. Alltså nästan lite så, oj 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 vad vi är på jobbet nu. Men där kommer någon liten vits och sådär som hon fattar också. För japanska intervjuare pratar ganska bra engelska. Men hon ställer ju alla standardfrågor i hela världen och de har alla standardsvaren inrepade, så det är en väldigt så lite långsam intervju, men ganska trevlig i alla fall. Och så får de signera lite grejer efteråt till de japanska fansen, det är coolt. Reel 10 då. Okej, nu är det dags för en annan grej som vi inte visste. De går ut från arenan, Paul och Bruce ska åka tillbaka till hotellet medan Gene och Eric stannar kvar i arenan. Men Gene går ut från arenan, han går ut via den här loading dock, lastkajen. Och där ute så ser man ett gäng med roddare som ligger på knä och bygger någonting. Då är det loggan de bygger, den här stora plåtloggan med lampor runt. Står de och pratar om det och de ser ju inte riktigt, alltså de ser stålställningen som ska hålla den uppe, men de ser väl inte loggan, för i så fall, jag vet inte om de hade sagt nej eller någonting, för den är ju inte snygg. Fast å andra sidan använder de ju den jättemycket sen, de kanske inte brydde sig. Men i alla fall, så Gene bara står där och tittar och frågar lite vad den kostar. Vi har inte den hela kostnaden ännu. Och Larry Mazur, managern, han är med väldigt mycket också i backstageområdet hela tiden och så vidare. I want the invoice later on. I want the full amount later on. Blah. Yeah, yeah, yeah. Och så Gene bara, I would like to thank everyone here working so hard. It helped get me late. Det är en ganska rolig vits i alla fall. Att de sitter och skruvar glödlampor för att Gene ska få ligga. Det var en dålig snuskvits. Den tyckte jag var lite kul. Men sen går vi in backstage igen. Vi får ett svar på det här sen. Varför Gene är kvar. Jag kanske glömmer att säga det senare, så jag säger det nu istället, för det är någon som frågar, ska du också tillbaka till hotellet? Så bara, what's to do at the hotel? Och sånt säger han. I got some food, I got my TV, I got everything I need here. Så det är därför han hänger i arenan, han behöver inte vara på hotellet och sitta och uggla liksom. Och han är ju ute, han sitter inte själv hela tiden, han går ut, han pratar med folk hela tiden. Känns väldigt social, väldigt så, ja. Och fans kommer fram och vill ha autografer. Roddar kommer fram och blir autograf och han signar allt som kommer hans väg. Och det tycker jag i alla fall är fint. Sista biten på Reel 10, det är att de är i dressing room och värmer upp lite och att filmkillen går ut och filmar fansen som köar och när de öppnar dörrarna. Och då går vi in i Reel nummer 11. Då är det en ny photoshoot i dressing room. Gene står väl inne i duschen mot kaklet och blev fotat. Gene träffar lite fans och sen så står han och tittar när Slaughter spelar. Eller, jo, när någon lirar. Och då kommer bussen med Paul och Bruce och då står han och filmar när de kommer. Sen har de ett förmöte innan gigget i dressing room. Det är bara Larry Mazur och Gene och Paul. Och Gene är väldigt tydlig. We gotta pick Eric up. Och så Paul snackar någonting. Yeah, Little Caesar is out. Och sen så säger han några ord om trumsolot. Och sen tittar han på kameran. Stop filming. Och då får han inte filma mer. Nästa gång vi kommer tillbaka är vi fortfarande i dressing room. Bruce kommer in och säger hej och vinkar lite. Eric kommer in. Tittar på kameran. Stop filming. Och det är så sjukt dålig stämning här. Som man fattar inte. Nu vet vi att Little Caesar är borta från setlisten och det är antagligen därför. Eric hade ju otroliga demoner på denna turnén och kom inte alls överens med Paul och så vidare. Så det vi får se här är en sorglig stund i Kiss-historien. Eric mår jävligt dåligt, han är jävligt sur här. Som om inte det var lök på laxen så kommer Larry Mazur in och säger They just gave Slaughter gold records. Och Gene bara, I don't get it. De Kiss har spelat in Heart in the Shade som inte låter på något sätt som Slaughter's, vad fan är den heter? Stick it to ya. Och Stick it to ya med Slaughter med unga killar, eller inte unga killar för Dana Strum är inte så jävla ung. Men Mark Slaughter är, och han är ju sockersöt. De får en guldplatta denna dagen. Det får inte Kiss för Heart in the Shade. Och Gene, I don't get it. Nej, det är ju det. Alltså, för 10 år sedan var detta ju du, eller jag 15. Men nu är du 41 liksom. Man ska inte underskatta ungdomars köpkraft. Och de är inte jätteintresserade av gamla gubbar i 40-årsåldern. Och sen så drar Gene, jag har skrivit, Gene drar 1000 rasistiska skämt om polacker och mörkhöjade. och tycker själv han är jätterolig. Och han är dessutom, det här är det signum för en god vitsberättare, det är att han förklarar skämten också hela tiden. Han litar verkligen inte på att någon fattar vitsar. Så han drar en vits, skrattar lite och ser så här finurlig ut och sen förklarar han den. Då blir den ju ännu bättre. Nästa, Reel 12, då är det fotoshoot i dressing room och Eric, han, där piffar han upp sig, gör sina, vad han ska liksom, ligger ganska roligt uppe på ett skåp och så vidare. Och sen gör Paul en fotoshoot och sen bandet en fotoshoot. Sen är det en meet and greet och där är alla medlemmarna med. Det är ganska mycket folk där, väldigt mycket fans, väldigt mycket både killar och tjejer som ska ha grejer signerade. Och filmaren står lite uppifrån. Det här är en klassisk meet and greet från 90-talet eller 80-talet kan man kalla det. Och det har vi inte så mycket på film, så även om det inte händer så mycket så är det roligt att se. För jag vet ju många, ja, vänner till mig förresten, som har varit med på sådana här meet and greets på den tiden det såg ut så här när det inte var, när det inte kostade pengar och så vidare. Och det var alltså så här det såg ut när Johan var i USA 86 och Niklas var i USA 90 och så vidare. Det är så här det såg ut och det tycker jag är coolt att ha på film. Nu behöver man inte glo på det hur mycket som helst, det är 8 minuter och det är lite för många minuter. Men det är i alla fall några minuter, så det kan man titta på det och sådär. Och sen kommer vi till den sorgligaste biten i hela filmen. För nu är vi tillbaka i dressing room. Paul värmer upp, Gene värmer inte upp, men han syr till en liten en skinnjacka, vill han ha en extra symbolgrej på. Och Bruce värmer upp lite. Och Eric är fullständigt nerbruten. Eller vad? Han är väl arg, ledsen, besviken, allting samtidigt. Så han sitter i sitt dressing room, ryggen mot kameran, tittar in i väggen tills reelen är slut. Han rör sig inte förrän det är dags att gå ut på scenen. Han sitter bara där. Jag tror någon av dem går fram till honom för att säga något, men han bara skakar av sig. Han är, ja, det här är inte den turnépremiären han hade velat ha. Det är jävligt sorgligt. Jag förstår det på rätt många plan. Att fan, han hade en låt, den skulle spelas fram till dagen innan turnépremiären var den med liksom. Och jag förstår väl det, men samtidigt, det är väl också talande för att han inte mådde bra av flera anledningar. Han hade ju lite problem också. Och det har Bruce sagt, att han tog alltid så väldigt illa vid sig, och det är det han har gjort här. Att han har tagit extremt personligt trots att bandet mer antagligen menar på att den passar inte i sättet, det funkar inte, vi måste strukturera. Och det händer ju fler gånger. De gör ju om sättet 2 gånger, de tar bort Paul's Under the Gun som de har lagt till och sen så lägger de in I Was Made for Loving You. Nu är det förvisso en Paul-låt båda två, men det handlar ju till syvende och sist om att låtsättet ska funka. Sen hade jag velat höra Little Caesar på alla Hot in the Shade-spelningar någonsin. Det är min personliga åsikt, men jag kan väl förstå att de inte tycker den passar och att då måste de ju se till helheten. Men han är fullständigt vansinnig över detta. Sen kommer Slaughter. Nu är vi på Reel 13. Slaughter kommer och snackar med bandet och Paul skriker lite för att värma upp vocals. Och sen får vi skitcoola bilder. De här har inte varit med tidigare heller. Filmaren står alltså backstage bakom Leon och filmar när introt går. Så att han filmar när de står på hissen och vi hör musiken spelas. Och så filmar han när de åker ut på hissen och hissen åker fram lite och de går av. Det var jävligt coolt. En fruktansvärt häftig vinkel att få se. Som jag aldrig har sett. Och sen så filmar han lite i I Stole Your Love, då, första låten. Både någon sekund backstage där, eller bakom Leon. Sen går han runt och står i fotopitten och fångar några sekunder här och där och så vidare. Nu har vi ju 2 filmer från Labbock och MTVs film och så vidare. Så det är ju, Labbock var ju tillsammans med Austin från 2 dagar efter de 2 första Hot in the Shade-giggen jag fick på video. Och det jag inte visste och tänkte på när jag såg Labbock, eller inte har tänkt på alls, det är så väldigt många problem de har under giget. Det är mycket som inte funkar. Bomberna synkar ju fel och så vidare. För de pyroteknikerna är ju inte riktigt inkörda ännu. Man tycker de borde lära sig låtarna i alla fall. Och sen när vi kommer till God of Thunder. Så ska ju Gary Corbett köra den här samplingen på I am the Lord of the Wasteland. Ta fel tangent. Så det har jag inte tänkt på heller innan. Utan när munnen öppnas och han ska säga första raden, då trycker han på tangenten för Forever. För de har förinspelad sång redan här såklart i hitsen i Forever, i Shout It Out Loud, i Rise To It och sånt. Det är förinspelad sång som ligger som extra. Det är inte det att de inte sjunger själva, men där är mer sång samplad. Till alla er som då trodde att det här var något nytt fenomen för Kiss. Och nej då, 1990 så hade man redan börjat sampla med detta. De samplade bomber på Crazy Nights-turnén när de inte hade råd att ha riktiga bomber i arenan. Så i alla fall så han trycker på Forever så hör man liksom från Leon och sen bara, vad i helvete var det? Och sen andra raden blev rätt i alla fall, i tur. Det är ganska roligt. Och det pratar de om efteråt och skämtar om sen också. För alla är... Efteråt så kommer de och är helt utpumpade. Nu, för vi får bara lite av I Stole Your Love. Att, vi vet det där med God of Thunder för att det finns bootlegs och så vidare. Sen får vi när de kommer tillbaka från gigget och in i dressing room. Paul och Gene sitter i en soffa. Eric kommer in och är jättebesviken på sitt trumsolo. För han hade trumsolo här och det ströks efter detta gigget och kom inte tillbaka förrän efter en och en halv månad. För det var någonting med samplingarna. Alltså, han är fortfarande så jävla förbannad. Jag tycker så synd om honom. Att det här är ändå turnépremiär på den största scenen han har spelat på sen Asylum. Och ändå liksom, nej, det här var inte roligt. Han är skitbesviken. Så försvinner han och så sitter Gene och Paul och berättar vilka misstag de gjorde för varandra. Så Gene berättar för Paul att du gjorde fel i Detroit Rock City där. Oh, gjorde jag det? Ja, du missade den där. Jag väntade på dig, men du kom aldrig. Ja. Och i Lick It Up där, du gjorde fel där. Och så säger Paul till Gene, ja, och sen var det du i Cold Gene gjorde fel där. Då blev Gene skitförbannad. Oh, so I'm not committed now, och sådär. Så de är ju, adrenalinet pumpar ju fortfarande och precis kommit av scenen. Men sen lugnar de ner sig och så får de massa komplimanger av varandra och det är lite kärt att se. Och Gene vill att Paul ska prata mer. Du måste berätta mer historia. Tell a story before Black Diamond. Tell a story about how we used to rehearse on 23rd Street. Bla bla bla. Och det tycker jag också är väldigt fint att liksom du är bra på att berätta saker. Berätta mer på scenen. Få publiken med i vår historia mer. Det tycker jag är väldigt kärt. Och så får vi några minuter när de, på denna Reel 13, när de börjar tömma hallen. Det är också lite kul när de firar ner Leon och firar ner lite grejer. Och sen så går vi in i Reel 14, fortfarande backstage i dressing room. Och Paul har fått besök av en som vill sälja stövlar eller hjälpa honom att fixa coola stövlar. Det här är så sent på natten nu, fortfarande i arenan. Och han sitter och väljer ut vilka stövlar han vill ha. Och Eric sitter på dass. Varför har jag skrivit det? Eric in the bathroom. Och sen börjar de lämna. Gary, Eric, Bruce lämnar. De träffar lite fans och de går ut till bussen. Och Paul är i dressing room och liksom skrattar åt. Jag gick över till Genes sida. Och då är det en kille som har gjort en skylt där det står Play the guitar! Så jag tittade på honom och hans skylt och så drog jag ett par ackord. Då vänder han på skylten. Do you wear a wig? Och så bara, vad fan är det för människor? Han har alltså satt sig ner och gjort denna skylten. Och smugglat med den in på en konsert med ett band. Och så, do you wear a wig? Och så bara för att poängtera detta. Nu är den ju antagligen riktad till Gene, för det var på Genes sida. Men Paul går fram till kameran och drar i sitt hår i hårfästet. Han har ju väldigt högt hårfäste här, 90. Men han har i alla fall sitt egna hår. Han har ingen wig här. Så det är ganska roligt. Och Reel 14 slutar med att bandet lämnar och går ut till bussen. Så dagen är slut. 4 maj har gått över i 5 maj. Antagligen på natten. Men dagen är slut. Nu kommer vi till det lustiga. Då är det så här. Nästa gig är dagen efter redan i Dallas, Texas. Den 5 maj. Det är ett av de få gigen vi inte har en endaste upptagning ifrån. Det finns ingen film därifrån och så vitt jag vet ingen ljudupptagning heller. Men på den här förra versionen av Kiss Exposed 2 Outtakes så fanns soundchecket med. Det lustiga är, på hårddisken då som Kurt Gooch sålde och hade sig med, så fanns Reel 1 till 14 och sen Reel 19 och 20. 15, 16, 17, 18 saknades alltså. Tittar vi då på den här, och det måste ju då, eftersom det går kronologiskt, han filmar ju i ordning eftersom det är mycket svårt att filma dagar som inte har varit än. Och ännu svårare att filma de som har varit. Tittar vi på vad som finns på den här Kiss Exposed 2 Outtake som vi hade sen innan i lite sämre kvalitet, Där har vi över 60 minuter från Dallas som inte är med fram till Reel 14, för de är inte i Dallas än. Och den är inte med på Reel 19 och 20. Så då klippte jag helt enkelt ut det här och räknade lite på det. Och det är de här Reel 15 till 18 som saknas. Inte uppdelade i Reels, för det var inte den här botläggen. Men man ser, varje gång det byts band så kommer det sån här testbild. Och det ser man här. Och det händer flera gånger. Så vi går till bootleg-varianten då nu. Jag har ju inte tittat så noga på detta heller, för jag har bara tittat på soundchecket. För det är coolt att se Kiss soundchecka. Så nu har vi det som då jag gissar, men det är en väldigt kvalificerad gissning. Reel 15, det är att bussen anländer till Dallas och bandet går ut. Så bandet går ut ur bussen, alla vinkar på han som står och filmar. Vad fan vad du filmar hela tiden. Och Eric försöker kasta en handduk på honom och sånt. Och sen hamnar de i backstageområdet där maten finns. Och då kommer någon fram till Paul som sitter och äter, att Gene vill prata med dig. Och Paul bara, han får komma hit, jag äter. Så tar det några sekunder, sen kommer Gene. Och Gene fått veta att ögonen kan skjuta laser och att huvudet kan röra sig, men inte i God of Thunder under tiden han pratar. Vilken låt ska vi skjuta laser i med ögonen? Och då diskuterar de det. Alltså det här är exakt det som gör det värt att gå igenom 7 timmar och 40 minuter. Det får såna här små, ja men om vi har mer effekter vi kan göra grejer med, vad ska vi göra med det? Förslaget från Paul är, ja men laser i Heavens on Fire då, eller Hide Your Heart. Kan ju vara fräckt att skjuta laser från ögonen. Och så pratar de väldigt mycket om, vi måste ha mer ljus på Leon. Den måste synas mer, vi kan inte dölja den här stora gubben i bakgrunden. Det är en bättre dag för Eric. Eric är på ett strålande humör, måste jag säga. Backstage här. Jag gissar att de har pratat igenom vad de nu behövde prata igenom och att hans känslor har lagt sig lite. Och så kanske han är lite mer, ja, det får vara som det är liksom. Det vi vet är att trumsolot som spelades i Labboxen inte kom tillbaka från det förrän i juli, men det kanske också var till det bättre eftersom han inte var nöjd med det. Så då kanske de repade det lite. Anledningen att det kom tillbaka kanske var att nu känner jag att det sitter, så nu vill jag ha tillbaka det. Det vet vi inte. Men Eric äter och säger, tittar in i kameran. So apparently this is the last day of filming. Okej, där har vi en tidbit till att det är en dokumentär som ska handla om upptakten till turnén. Och sen skulle de väl gissningsvis då ha lite liveklips i. Bruce kollar när man bygger scenen. Gene och Eric diskuterar lite backstage. Hela bandet är där, men det är de två som står och snackar lite. Så kommer det fram en kille med en japansk The Elder. Får den signerad av Gene. Och, nej, först får den signerad av Eric och sen av Paul som tittar på den lite. Och sen så går Paul, tar den och går fram till Gene. Sign this. Och Gene tittar inte ens på den. Han signar helt utan att glo vad det han signar på. Så får vi ett kort klipp på Gary när han står och ställer upp keyboarden på scenen och sen lite fans utanför backstagen. Det roliga är att det här är en amfiteater, så de är utomhus hela tiden och det är ju strålande Texasväder. En fantastisk solig dag och så vidare. Så det är ju folk hela tiden som väntar utanför ett litet staket som är staketet till backstageområdet. Sen klipper vi till Gene och sitter han i sin dressing room och har fått FedExat en låda med post. För det här är på den tiden man fick en massa post fortfarande. Så Gene sitter där och tar upp kuvert efter kuvert och där är någon, hur fan har de fått tag i min hemadress, säger han. För detta är tydligen hans privata post. Och där är mycket skit och det är inte mycket som är speciellt. Men där är en tjej från Argentina som har skrivit och skickat lite bilder på sig själv. Och han läser brevet högt och så vidare. Och ja, det är väl sån här brev han får liksom, gissar jag, bland annat. Och sen så fick han lite annat, men sen till slut, jag orkar inte. Så bara packar han ner allt i en låda igen. Tillbaks till dressingroomet, Gene och Bruce är där, Eric kommer in och går runt till sin plats i dressingroomet och visar allting han har. Det här är Eric Carrs trumpinnar, det här är Eric Carrs öronproppar. Han skrattar lite och flamsar lite, så han är uppenbarligen på mycket bättre humör idag än vad han var på turnépremiären. Och det är ju roligt i alla fall. Sen går han runt lite backstage, kommer lite fans, han snackar med dem. Är det här... Ja, det måste vara här som... Eller är det på sista reel? Jag ska bara säga, för det är ganska roligt. Nej, det är här. Det måste vara här det kommer en tjej. Vet du var Slater är? Och Eric bara, nej, det vet du inte. Så tittar han in i kameran, vad fan? Jag är med i Kiss. Och jag kommer fram, folk fram och frågar efter det andra bandet. Vad är detta? Och så skämtar han som fan om det. Tycker det är ganska roligt. Det tycker jag också. Sen går vi till scenen. De håller, det är mycket så han går runt och här vet han inte riktigt vad han ska filma. För det man får 8 sekunder från scenen ena sidan, 3 sekunder från scenen andra sidan, tillbaks i dressing room. Och Gene berättar om att det var en bögporrfilm som heter Performance på 70-talet där någon hade klätt sig som Gene Simmons, vilket gjorde att många trodde att det var han som var med i den för att man hade liksom kört hans sminkning och så vidare. Jag hade gärna haft mer av det samtalet, för det är också sånt som jag kan tycka är ganska roligt. Men de skämtar om det i största, lite snabbt i största allmänhet, sen är det också färdigt. Sen kommer Carol från Kiss Crazy tillbaka och då sitter hon och pratar med Gene om filmer. Och då pratar de om Rutger Hauer och Want the Dead or Alive. Väldigt roligt. Gene berättar hur Rutger Hauer, he's a method actor. Det betyder att han lever sig in i rollen och så vidare. Men jag är ju bara där för att döda honom, så jag försöker döda honom med min blick. Och så berättar han om att sista scenen då när Gene ska se skräckslagen ut, det sista Rutger Hauer gjorde innan de skulle göra den, innan de skulle ta närbilden på Gene, det var att kyssa Gene och sticka in tungan i hans mun. Så bilden ni ser när mina ögon är uppspärrade är faktiskt det är äkta skräck, säger han. En liten rolig tidbit för oss som tycker sånt är kul. Här är det bandbyte, så nu är vi antingen på Real. Det har gått ganska många minuter, 35 minuter, så det har nog varit ett bandbyte vi inte vet om. Så vi går nu från 15 och 16 till Real 17. Då är det en intervju backstage där det är en italiensk journalist, återigen med lite knapphändig engelska, och Paul och Gene är väldigt professionella här och svarar väldigt fint och formellt på alla frågor. Och sen så efter det så går de ut och promenerar runt i området lite, eller Gene promenerar runt i området, Paul är lite mer reserverad och sådär, men Gene går runt och snackar med fans och signerar, och något fans har lyckats ta sig in. Oj, nu kommer en geting. Något fans har lyckats ta sig in i backstageområdet och få lite grejer signade av Slaughter. Och så kommer Gene också, och sen så helt plötsligt kommer en vakt. Vad i helvete sa jag inte till dig att stanna utanför, och slänger ut honom. Good on you. Jag tyckte det var, och Gene bara, sorry. Lite roligt också. Han visste ju att han inte fick vara där, så men han tog väl chansen ändå, och det har vi väl faktiskt. Många av oss har gjort det. Ibland med tur, ibland med otur. Sen går bandet upp på scenen och då byter vi till sista reelen som jag gissar är reel 18. Då är det soundcheck-dags. Paul med solbrillor, alla står på scenen. De börjar lite, det är trum-soundcheck först och han spelar en trumtakt, och då hänger Paul och Bruce på och kör Walk This Way. Sen kör de Rebel Rebel av David Bowie med lite sång också, hela bandet. De kör något Hendrix, jag tror det är Wind Cries Mary, men jag kan inte Hendrix. Men jag har skrivit det för jag för mig att jag kollar upp detta en gång. Och sen får vi I Stole Your Love, ett par tagningar på den, lite Rise to It, och det är lite festligt också. Några sekunder när de går fram och filmar Gary, när de har slutat spela så filmar de Gary och då trycker han på en av syntknapparna. Och där kommer då Rise to It, samplad text, samplad sång. Så att vi får, det var första gången jag fick svart på vitt att de hade förinspelad sång även på Hot in the Shade-turnén. För detta var med på den, ja det kommer ju från den här bootleg-utgåvan då. Så att... lite intressant. Och sen så efter detta soundchecket så lämnar Paul igen, tar bussen till hotellet. Gene går tillbaks backstage och fortsätter hänga med fans och Slaughter och så vidare. Vi har 2 reels kvar och det är reel 19 och 20. Gene i dressing room, Bruce pratar i telefon med sin fru Christina. De har väl bara varit gifta något år nu tror jag, 89 gifta de väl sig. Och så är det ett band som lirar backstage som Eric står och glor lite på, och sen så, ja det är här hon frågar efter Slaughter, girl asks after Slaughter, bla bla bla. Och Eric står och signerar grejer och så säger han detta som jag tycker är så jävla hemskt. I have a terminal disease, I only have 3 days to live, I'll sign anything you want. Och det är ju läskigt att tänka på, det är ett skämt från hans sida naturligtvis, men det är läskigt att tänka på att cancern antagligen levde i honom här. Och att den, efter 1,5 år så tog det slut. Men sen kommer Gary Corbett förbi och Eric ber filma honom. Och han bara, this is wasted footage. They're never gonna show me, I don't exist. Sådär, och skämtar lite om att han inte får lov att filmas eller synas och så vidare. Hoppar vi till dressing room, där sitter Bruce och värmer upp lite gitarr, spelar Star Spangled Banner bland annat och spelar lite från sitt gitarrsolo på Crazy Nights-turnén. Nu hade han ju inget gitarrsolo på Hot in the Shade, vilket vi ju är tacksamma för ensamsolo är ju tråkigt. Det är bara låtar på Hot in the Shade när de tog bort trumsolot. Men då tar Eric Bruce gitarr och sitter och spelar lite. Bland annat spelar han tydligen en låt av Tesla som heter Love Song. Det är en sång kallad Love Song by Tesla. Så spelar han den. Väldigt trevligt och ganska roligt också. Och sen så kommer Gene in, Paul kommer tillbaka, det är meet and greet-dags. Och det är väldigt mörkt där det är meet and greet, för det här är ju utomhus, så det är bara små tält som är uppställda. Men de är väldigt glada, väldigt positiva allihopa. Väldigt mycket hockeyfrillor i Texas 1990. Och den ena hockeyfrillan är värre än den andra, och det här gäller både rådare, tekniker och fans alltså. Det var inte grant, jättekort där uppe, långt där bak, som vi brukar säga. Så att man kan hålla sig för skratt, det är väldigt märkligt. Men de är väldigt hövliga, tar väldigt mycket foto, signerar allt glatt och så vidare. Och så är det någon som frågar, I saw the show last night in Lubbock. Yeah, it's gonna be better tonight, it's gonna get better every night. Och så där, för de var medvetna om att det var mycket som saknades. Och med det går vi över till Reel 20, sista reelen överhuvudtaget. Nu har vi tittat i 7 timmar och 20 minuter, så nu är de sista 20 minuterna och vi är på väg att... Att avrunda det här. Och det är ju tacksamt. Dressing room, warm up. Eric är på gott humör. Gary säger till Gene, du i God of Thunder ikväll ska jag köra Forever i snacket igen. Och Eric bara, jag gör det. Och Betrayed och Little Caesar. Så skrattar allihopa väldigt gott åt detta. För alla vet att det blev fel igår, men det blev nog rätt idag. Det vet vi inte om det blev. Som sagt, jag har ju aldrig hittat Dallas 90-05-05 innan. Aldrig ens en sekund från gigget, bara det här jävla soundtracket. Och det är så konstigt, för det finns så mycket från Dallas bandat och filmat. Framförallt bandat. Och vi har ju fan nästan hela turnén bandad och eller filmad. Så det är väldigt konstigt att just Dallas, en stor, stor stad, inte har läckt ut någonting. Sen kommer Larry Mazur in, managern. Han har varit med väldigt mycket. Och han är väldigt bra på att ge feedback till bandet när de har gjort intervjuer och så vidare. Det är ju han som har lyft dem lite från att inte ha vetat vad de skulle göra. Bara, men vad, ni måste göra en stor scen, ni gör, spela fler 70-talslåtar, bli mer band för folket än Anala liksom och sådär. Så han har hjälpt till verkligen, och Rise to it-videon där med make-upen. Herregud vad folk frågar om det. Alla intervjuer de gör under alla de här 7 timmarna med olika kanaler. Ja, och så tog ni på sminket där. Kommer ni ha smink ikväll på konserten? Och vi har hört rykte om att ni kör halva giget osminkat och halva giget med smink. Hur fan skulle det gå till? Det tar ju en timme att sminka sig. Och varje gång får de sitta och förklara det. Nej, det där var en kul grej. Det var en rolig grej för att knyta an till det gamla. Att vi kör lite gamla låtar och sådär. Men vi är stolta över det nya. Och, ja, gamla vanliga snack. Men nu i alla fall, nu i dressing room här. Minuterna innan det är dags för konsert i Dallas. Så är Larry Mazur där inne och säger någonting och så skämtar han att han blir arg och bara fuck you, och så tittar han på kameran, fuck you too, och så går han ut och smäller dörren och Gene dör. För Larry Mazur har en lite speciell gångstil. Så när Larry kommer in igen så härmar Gene den, går fram och tillbaka med en putande röv och en framhävd mage och säger fuck you till allihopa, och han skrattar så han kiknar. Det gör de andra också, men det är nog mest för att det är Gene som gör det. Det var ganska roligt. Och Larry verkar ta det med jämnmod att ja, jag ser väl ut så, det är väl bara till att acceptera. Sen har vi samma intro som på förra filmen, förra gigget. Han står och filmar när de åker ut med hissen. Nu är det lägre i tak i Dallas. Så den här hissen och Leon är inte lika långt upp. Så nu, vi står inte alls jämsens med honom. Men det ser coolt ut. Man ser ryggarna på dem och den här lasern sätts igång och de åker upp. Och åker lite fram och så går de av hissen som sen åker tillbaks ner och så vidare. Så vi har introt från gigget och hör och häpna. För första gången någonsin. Lite från gigget också. För han står och filmar ute på sidan, stage right, Genes sida. I Rock'n'Roll All Night. För där är en liten kille uppe, eller en liten, han är 20-årsåldern. En kille uppe och sjunger Rock'n'Roll All Night med bandet på scenen. Först tänkte jag att det skulle vara någon som har tagit sig upp på scenen. Men han får lov att vara kvar. Han sjunger hela sista refrängen och sen går han och plockar plektrum från plektrumstativet och han går bort till trummorna och tittar på Eric och får ta 2 trumpinnar som tydligen säger ja, för han tar dem ändå. Och sen går han av scenen och då går han av stage right och där är någon som lägger armen om honom och så vidare. Det måste vara en tävlingsvinnare eller någonting sånt. Hade varit skitkul att veta. Kanske presenteras han, det vet vi inte för vi kommer in så pass sent i historien här. Så att vi vet inte om Paul presenterar honom innan låten eller någonting. Men han har roligt på scenen och han får lov att vara där. Så någonting är det ju. Han har vunnit något eller så har han känt någon som känner någon eller någonting. Vem vet. Efter detta så går de tillbaka till dressing room. Alla är mycket mer, alla är mer pepp denna dagen. Det var ett bättre gig. För Paul är väldigt tydlig att det här var en jävligt bra publik men de var bra för att vi var bra. Vi var bra tillsammans. Det här var ett jävligt bra gig. Alla är väldigt tydliga och Paul då, världens mest självkritiska människa, är väldigt tydlig att we were great tonight. Och det är coolt. Och så undrar man, vad fan är inspelningen? Så får vi några skälvande minuter till i backstageområdet som är ganska mörkt för det är natt nu. Och så får vi bandet som går till bussen. Och det absolut sista som händer är att det står ju fans i bussen. Paul har redan gått på och Bruce också och Gene är sist. Någon sträcker fram någonting. Kan du signera den här? Och Gene bara absolut. Och så har du en penna? Jag har ingen penna. Och Gene bara tittar på honom. Och så nej. Och så lämnar han tillbaka grejen. Och går på bussen. Dörren stängs. Och så är vi slut. 7 timmar, 40 minuter, Hot in the Shades. Ja, det är ju 3 dagar plus den 25 april. Nerkokade, men ändå rätt många timmar. Förvånansvärt många timmar från just de här 4 dagarna än vad det är från många andra dagar i livet. Och det har verkligen varit värt de här detaljerna som att det fanns en laserlogga man funderade på. Att Leons solglasögon inte var en myt utan nu har vi det på foto och film. Att de funderade på det men inte använde det. Att där är förinspelad sång, att Gary Corbett får synas lite när han spelar en gång. Och då, jag tycker inte det är roligt men jag tycker det är intressant det här med det har snackats mycket om att Eric mådde dåligt under Hot in the Shade, att han och Paul var på, inte var vänner och så vidare. Och det är uppenbart att han har några demoner här eftersom han är så jävla nerbruten på Lubbock-gigget och dagen efter är han den Eric som vi känner igen från alla andra intervjuer. Så det är väldigt tydligt att han är en människa, jag vet inte, heter det bipolär eller någonting? Någonting sånt måste det vara för det känns, hans känsloliv verkar extremt komplicerat och för honom och de runt honom ganska svårt att hantera. Gene bara, we gotta pick Eric up, we gotta pick Eric up. Och så Paul bara, yeah, Little Caesar is out. Liksom det är väl det som har föranlett hela alltet, gissar jag. Det kanske hade varit bättre, nu kommer hobbypsykolog Bergdahl här in. Det kanske hade varit bättre att köra den låten på första gigget och säga, det funkar inte. Det kanske hade varit bättre än att säga efter ett rep, nej den funkar inte, vi tar bort den. Det hade kanske varit bättre att testa den live en gång och liksom få det ur systemet. För det kanske hade känts för Eric också att fan jag älskar den, det är min låt. Men i sättet kanske den inte är så bra. Jag vet inte, det är hobbypsykolog Bergdahl som gissar. Jag tycker synd om honom i alla fall att han mådde så dåligt på en turnépremiär. Men jag är glad att han blev bättre och gladare sen. 7 timmar och 40 minuter. Jag, som sagt, jag kommer aldrig titta. Anledningen att jag har skrivit ner så noga vad som händer är för att jag kommer ju aldrig titta på det mesta av det här igen. För så roligt är det verkligen inte. Speciellt inte alla de här backstage-prylarna när de bara går runt och filmar när folk gör saker. Eller när de filmar när de blir intervjuade av MTV. Det är ju egentligen poänglöst. Det är kul för man får en backstage-bild av det. Men samma frågor, samma svar. Samma malande om allt och inget. Men det är roligt att ha kollat igenom det. Det är väldigt roligt att ha lärt sig lite nytt och ta med sig lite grejer inför framtiden. Jag vet inte relationen. Jag har ju pratat om Hot in the Shade för. Jag kommer inte, det var så länge sedan så jag vet inte vad jag sa då. Men det var ju den första turné som jag var med när den hände. Alltså inte i realtid för det kunde man inte. Men jag visste att de skulle ut på turné. Jag visste att det skulle vara något spektakulärt. Det första jag köpte var någon. Det var en typ Metal Hammer-tidning eller sånt som hade ett uppslag med en bild på hela scenen med Sphinxen. Och det var från Dallas, den bilden, det vet jag. Och rubriken var, med Z-loggan var det, Will Kiss be donning their masks of old? Och så vidare. Så det var ett litet pådrag ändå, det märker man. Det är mycket intervjuer och så vidare här också. Och scenen är ju spektakulär. Det är, Man kan klaga idag på mycket. Man kan klaga på att ljudbilden inte var särskilt bra. Trumljudet, det triggade trumljudet var väldigt dåligt och så vidare. Men allt det där var ju sånt som de flesta av oss inte brydde sig alls om då. Utan då var det, låtlistan var ju helt otrolig. I Still Love, God of Thunder, I Want You, Sphinx, Bomber och en logga även om den var ful. Alltså, det här var ju det Kiss man hade väntat på eller hoppats på i väldigt många år. Och sen så var det den första som det faktiskt kom bootlegs ganska fort, så man kunde leva med den under tiden den pågick. Jag vet, jag köpte Labo och Austin, de spelades ju 4 och 6 maj och hade väl dem någon gång på sommaren. Jag tror det var, jag var ju hemma hos Peter Nilsson när vi åkte och hämtade videobandet. Och det måste ha varit någon gång på sommaren, kanske augusti eller något sånt, eller september. Så då fick man se hur det såg ut och sen började det bara komma fler och fler filmer. Det var, gick ju, alltså, det var jättemånga som filmade på den turnén. Mer eller mindre bara. Middletown kom ju väldigt tidigt också. Men där hade de ju problem. Det var en väldigt liten scen och så vidare. Väldigt skakig film. Och New York, sista giget på Madison Square Garden, kom ju också ganska tidigt. Och East Rutherford fick jag av Niklas i Glumslöv. Det finns 2 vinklar på den och hans vinkel. Fattar jag fortfarande inte vad han fick tag i för den har jag aldrig sett i någon bättre eller annan kvalitet. Jag vet bara att jag fick tag i den av honom. Jag har aldrig sett en master på den. Och Nico var ju över och filmade, men det var ju då de stal hans kamera och allt han hade filmat väl. I juli var det han var över, för han filmade väl Norfolk och lite Albany och lite sånt. Ja, det finns väldigt mycket film och väldigt mycket ljud. Och ja, visst, att lyssna på flera gig i rad idag, det pallar jag inte riktigt. För det blir ju stagnerat till slut och så vidare. Men jag tycker det är coolt att de kör Under the Gun, en liten deep cut från Animalize-plattan helt plötsligt. Men det är lite samma med Revenge faktiskt. Jag fick för ett år sedan fick jag tag i några Revenge-gig jag inte hade. Och jag har sparat, jag lyssnade på ett då, och det var kul. Men jag skulle lyssna på ett till direkt efter, det är i princip samma gig liksom. För så mycket händer inte, speciellt inte setlistemässigt och så vidare. Så nu först har jag tagit ett av de andra giggen och lagt och går och lyssnar på när jag går till jobb och sådär. För att det blir lite, säga vad man vill, men det är ändå turnéer vi har så fruktansvärt mycket material ifrån. Det är inte som att få en ny 75 där man varje gig kan vara något helt åt helvete märkligt liksom. Utan det är någonting ändå att får man ett nytt gig nu, för skulle jag få en ny 90 nu skulle jag bli glad. För nu, jag tror jag har allt som existerar. Eller som är känt i alla fall. Men skulle jag få en ny 90 så skulle jag bli jätteglad. För att nu var det länge sedan jag lyssnade igenom en Hot in the Shade-konsert. Jag har hivat upp Tulsa och Kansas på min YouTube-kanal för övrigt. Det är också från maj, 8 maj och 12 maj. Så det är tidigt på turnén. Den ena är bra och den andra är väldigt skakig. Men ni får titta själva vad ni vill titta på. De ligger där i alla fall. Och än så länge får de lov att ligga kvar. Sen har vi ju det här att de använde Sphinxen på flera turnéer och så vidare. Men det blev ju aldrig riktigt samma sak. Det som kom närmast var väl när de körde den i England 92. För då var scenen ganska lik, även själva andra delar av scenen då med rören och så vidare. Men när de åkte till Sydamerika sen så hängde de ju bara upp Sphinx-huvudet utan att ha någonting till sen. Och när de använde den i Australien 95 lika så, ja, där är väl rören och det är med, fast inte på samma sätt. Det blir aldrig, det är coolt att den används. Det vill jag ju, jag tycker det är en cool effekt, en cool grej. Men det blev aldrig riktigt samma sak. Det var Hot in the Shade-turnén som var dens tid. När vi fick Hide Your Heart och Forever med Lasermattan och God of Thunder första gången sen 83. Det var ju, det var helt makalöst. Minns fortfarande när kassetterna började trilla in och man lyssnade. Och så tänkte man, ja, kommer de hit nästa år då med denna fantastiska turné? Så gjorde de inte det, utan det dröjde 6 år till och då var det en helt annan turné. Det var väl där vi hamnar idag tror jag, med Hot in the Shade-turnéns introduktion. De här har ju inte läckt ut såklart, eftersom om man postar minsta lilla sekund från detta någonstans så kommer där en amerikan och jagar en med blåslampa och ska stämma en. Så att jag önskar att alla kunde ta del, eller ja, egentligen de flesta av er lever nog lyckligare i att inte titta på det här i 7 timmar och 40 minuter. Det kan man ju säga. Men det var roligt i alla fall att titta igenom en gång. Och det är ändå Kiss 1990. Innan allting blev en för stor cirkus. Det finns ändå ett kreativt uttryck här som jag tycker är väldigt, väldigt trevligt och fint. Och så då som sagt några smolk i bägaren också. Men det kan det få lov att vara. Livet ser ut så oftast. Så tack så mycket för idag. Är det någonting annat? Nej, som sagt, om någon behöver någon bok, 200 pix, hör av dig på Messenger eller mail eller whatever. Så löser vi det. Jag har några kvar och när de är slut så är jag slut. Jag tror inte de är slut på Ginza, men där får man ju ingen autograf i om man nu vill ha en sån. Så att jag får göra precis som du själv vill. Det bekommer mig inte det minsta, om jag ska vara riktigt ärlig. Nästa nu är det den 9 maj idag. Oh, 9 maj, då är det ju 32 år sedan Kiss spelade på Ritz i New York på Revenge-klubbturnén. Och då är det ju 4 dagar nu kvar till det är 32 år sedan Peter Criss spelade på Ritz i New York. Inte på någon Revenge-turné, det var hans stora Criss-turné, men den blev inte så stor. Den ligger på min YouTube-kanal den också. Criss 92. Egentligen är det... Jag vet inte om jag har gjort något Criss 90-tal, det kanske jag har. Eller vad har jag bara skrivit om det i Time Traveler? Jag ska titta på mina poddavsnitt. För annars är det kanske dags att göra det också. Jag har en hel lista. Det var roligt. Det var en som kom med ett förslag till podd. Ja, men det var ju den långhåriga killen i Stockholm som hade ett förslag till podd. Och det visar att alla förslag jag får numera, jag skriver upp dem. Jag har digitala post-it-lappar i min telefon. För jag behöver det. Jag glömmer grejer. Och då har jag en post-it-lapp som bara är poddidéer. Så jag visar, här är min lista på poddidéer och det, som du ser nu lägger jag till din grej, han ville höra om demos, alla demos, sådär i någon form av kronologisk ordning. Det är ett sånt 11 timmars avsnitt som ingen orkar lyssna på. Så jag skrev upp det, nu skriver jag det här, du ser, här är listan med allt annat liksom och jag vet ett par av de här grejerna kommer jag att köra redan för det har jag redan börjat jobba med i huvudet. Men nu ser jag, jag lägger till din idé också så att det är inte bara trams och flams och kul i poolen utan även lite... finns lite allvar när jag frågar efter idéer. Att jag låter dem ligga på ett ställe så att jag ser dem lite då och då och låter dem... Och ibland så får man ju den här demos. Det ska vi prata om idag, det hade jag inte tänkt, men det blir det. Så det är så det funkar. Men nästa gång så är jag ganska övertygad om att det blir ett Tony Martin med Black Sabbath-avsnitt. För nu kommer ju boxen om 2 veckor. Och sen ska jag då göra den här djupanalysen på Forbidden med 4 olika versioner. Och det låter som en mardröm för många och jag hade själv sagt att det skulle låta vara tråkigt om det inte hade varit för att jag har bestämt för att ge mig jag har bestämt mig för att ge den en riktig chans. Jag ska försöka, för jag var ju med om tiden och det är märkligt att jag inte har gett den en chans, att jag älskade Cross Purposes så mycket som var plattan innan. Och sen har jag helt dömt ut Forbidden på 2 anledningar. Det är det fulaste omslaget näst efter Never Say Die. Och låten Illusion of Power tycker jag inte är bra. Och det är den första på plattan. Hur fan kan jag ha dömt ut en hel platta av det? Jag gör bot och bättring där och ska analysera och komma tillbaka. Och då blir det ett specialavsnitt om Tony Martin, Sabbath. För jag vill verkligen han ska få den credden i min podd. För jag älskar ju Black Sabbath, jag älskar ju i princip alla eror, alla sättningar, i olika nivåer älskar jag dem. Och sen är jag inte den som behöver jämföra, jag behöver inte sitta och hålla debutplattan mot Heaven and Hell och bestämma mig för vilken jag tycker är bäst, för det spelar ingen roll. Jag tycker skivor är bra eller tycker de är inte bra, där är jag en mycket enkelspårig man på det sättet. Så att jag vill verkligen att Tony Martin-eran ska få en liten... Att den ska få en liten cred. Och att folk som kanske inte har gett den en chans känner samma som jag. Vad fan? Det var ju ändå... Jag var ju så dem på Fryshuset. Men det var kanske bara för att höra War Pigs och Neon Nights. Men vad fan var det jag såg egentligen? Vad var låtlistan? Och ja, ge dem en chans. Oavsett om du inte hade tänkt det. Kanske hittar du någonting nu efter 30 år som bara, fan, det här var ju bra. Synd att jag inte brydde mig då, men vi finns bara nu. Och det är nu som gäller. Så ska jag tänka när jag gör Forbidden i alla fall. Så får vi se hur långt det avsnitt kanske blir. 2 avsnitt om Forbidden-biten blir alldeles för lång. För det blir ändå 4 versioner per låt att gå igenom. Herregud. Det blir spännande. Med det sagt... Tack igen för hela turnén. Fan vad roligt vi hade. Tack till Ludvika och Gislaved och Kristianstad. Lund. Stockholm. Göteborg. Och Landskrona där jag och Carl fick komma och prata. Tack, vilket fantastisk vår vi har haft. Nu kör vi. I höst blir det Kvänum där i september. Och sen har jag en grej Ängelholm inbokad. Tillsammans med musikskolan. De fick nys om mig och skulle vilja att deras ungdomar fick spela lite Kiss-låtar. Kunde jag tänka mig att hålla något lite sådär, lite generellt anförande. Så jag ska göra det. Jag sa, ja, men det är klart, det har jag aldrig gjort, så det är säkert roligt. Framförallt tycker jag det är coolt att ungdomar får en outlet, att de får spela musik för publik. För det är fan inte lätt idag. Man drar in alla folkets hus och alla former av stöd för kulturföreningar och sånt där. För kultur, det är ju någonting vi inte ska hålla på med enligt vissa regeringar och sånt. Det är ju skit. Så, sånt drar man in liksom, och så då finns det inga scener längre för band att lira på. Så kan jag vara en del av detta, att ungdomar får spela en 4-5 Kiss-låtar live? Absolut. Så, jag har inte mer info om det. Vi får se vad det blir av det och så vidare. Men i Ängelholm, i någon form av stor sal, så kommer det bli något Kiss-relaterat där i november. Det ska bli roligt. Framförallt för att lyfta nästa generations musiker som också ska bli inspirerade till att göra musik och så vidare. Så tack till alla som har lyssnat. Och tack till alla som har kommit och tittat. Och tack till alla som läser böcker och har sig och allting. Och tack till Douglas för att jag får skicka full frys citat till dig så ofta jag bara kan. Och att jag nästan alltid får svar med vändande post. Ibland är livet inte värre än att man behöver skicka ett citat från Stefan och Christers full frys till någon. Och veta att det finns någon på andra sidan som begriper. Fantastiskt. Ta hand om er. Var snälla mot varandra, speciellt på internet. Ta det väldigt lugnt i trafiken. Titta inte på mobilen när ni kör. Och nästa gång, då är vi i havet. God afton.